Välkommen till Sankt Johannes evangelisk-lutherska församlings predikopodcast. Ola Östervacka predikar över ämnet Guds familj, andra söndagen efter jul, 4 januari 2015, i Bibeln. Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Kära Jesus, kom och undervisa oss idag om vad det betyder att du är vår bror och att du har kallat oss till Guds barn. Amen. Predikotexten idag är tredje årgångens evangelietext som är från Matteus 12 kapitel, verserna 46-50 som vi läser och lyssnar till i Jesu namn. Medan Jesus ännu talade till folket stod hans mor och hans bröder utanför och ville tala med honom. Någon sa till honom, din mor och dina bröder står här utanför och vill tala med dig. Han svarade, vem är min mor? Och vilka är mina bröder? Han räckte ut handen mot sina lärjungar och sa, här är min mor och mina bröder. Den som gör min himmelske fars vilja är min bror och min syster och min mor. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Tema för den här texten och för predikan kan vi säga är Guds familj. Den som har haft att göra med invandrare från Syrien eller från andra länder i där i Österlandet, Mellersta Östern, vet att familjerna har en oerhört stark sammanhållning. Eftersom vi i dagens kultur har annorlunda värderingar här hos oss, leder det här inte så sällan till kulturkrockar mellan dem som kommer till vårt land från de områdena och oss och våra traditioner. Jag minns från min tid som folkhögskolrektor att det uppstod problem med några invandrade elever från Iran som var då och då borta från lektionerna. När jag frågade dem, tog kontakt med dem angående det här, så berättade de att deras föräldrar behövde hjälp med att handla eller uträtta andra saker. Och för dem var det självklart att det som föräldrarna förväntade sig, önskade, var viktigare än det som skolans regler föreskrev. För en tid sedan läste jag en bok om en ung muslimsk flicka från Pakistan som blev kristen. Hon visste att det skulle leda till stora problem för familjen. Men hon höll fast vid sin tro även om det blev oerhörda svårigheter, utfrysning. Det ansågs som en skam för familjen att hon blev kristen. Så är det för många idag. Det kan vara oerhört traumatiskt. Det här behöver vi känna till för att förstå varför Jesu mor och bröder kom för att söka upp Jesus. Matteus berättar inte direkt om orsaken. Och vi får inte heller veta varför Jesus svarar så avvisande. Sammanhanget omtalar att Jesus var mitt i sin verksamhet. En massa människor samlades omkring honom. Det uppstod olika meningar om hans auktoritet. Var han sänd av Gud eller av djävulen? Om vi går till Markus så får vi veta lite mera. Där får vi veta att familjen fick höra vad han höll på med och beslöt att de skulle gå ut för att ta hand om honom, för eftersom man sa att han var från sina sinnen. Då vår text börjar sitter Jesus i ett hus och undervisar. Hans mor och bröder har vandrat flera tiotal kilometer och hittade hus där han fanns. Det är mycket folk och de kommer inte åt att tala med honom, utan stannar utanför och sänder bud att de vill att han kommer ut. Avsikten är alltså tydligt efter det som Markus har skrivit tidigare. De ansåg att han var från sina sinnen. Han var sinnessjuk. Det var en skam för familjen att han höll på som han gjorde. Nu vet vi inte så mycket om familjens livssituation den här tiden. Tydligen är Josef död, eftersom han annars skulle ha varit den självskrivne ledaren för familjen. Men det är hans mor och hans bröder som kommer. I nästa kapitel i Matteus så nämns 4 av de här bröderna. Om kanske det var alla, men vi känner till 4. Jakob, Josef, eller Joses skrivs det också, Simon och Judas, och några systrar. Vi vet inte om de var Marias barn eller om de var Josefs barn från ett tidigare äktenskap, som bland annat den romersk-katolska kyrkan hävdar. För man lär ju att Maria aldrig blev rörd av någon man. Hon var alltid jungfru. Men det här står ju inte i Bibeln. Det som vi åtminstone vet är att de inte ännu trodde på Jesus. Senare vet vi att Maria blev Jesu lärjunge. Hon stod vid hans kors. Och också Jakob och Judas blev framträdande ledare i församlingen i Jerusalem. De skrev ju båda brev som vi har i Nya testamentet. Jakob blev ledaren för urförsamlingen. Han var alltså nära i kontakt med Petrus. Markus var Petrus tolk och följeslagare. Och man kan uppfatta Markus evangeliet som Petrus evangelium på sätt och vis. Markus var alltså väl insatt i familjeförhållandena. Och han kände till det här hur familjen såg på Jesus. Det utlösande var nu att man menade att han var sinnessjuk. Man ville rädda familjens heder. Man ville det bästa, men deras vilja var inte Guds vilja. För dem som kom dit var familjens heder viktigast. Det som Jesus undervisar här har en parallell i Matteus 10. Där han säger, den som älskar far eller mor mer än mig är mig inte värdig. Och den som älskar son eller dotter mer än mig är inte värdig mig. Jesus ställdes tydligt inför en frestelse. Skulle han gå ut och lyssna till sin familjs råd, vilket han borde enligt den tidens sociala regler. De skulle ju då försöka ta honom med sig bort från hans verksamhet. Då familjen ställer krav utifrån familjens heder finns en självklar plikt att lyssna och lyda. Men nej, Jesus visar här att det finns en gräns för all mänsklig underordning. Det gäller också underordningen under föräldrar och familjens starka sammanhållning. På den tiden var det något fruktansvärt att inte hålla samman med sin familj. Så Jesus gör verkligen något uppseendeväckande här. Lukas berättar det som vi hörde i evangelietexten från altaret, att Jesus efter besöket i Jerusalem då han var 12 år gammal följde med sina föräldrar och han var dem underdånig. Han underordnade sig dem. Ibland kan man få höra att fjärde budet gäller bara barn. Man menar att det gällde när Jesus var 12 år gammal men inte längre när han var vuxen. Så han hade inte längre den skyldigheten här att lyssna på sin mor. Det finns ett tänkbart stöd för det resonemanget. Det är att Gud har instiftat äktenskapet som en officiell markering av att man övergår från bindningen till sin ursprungsfamilj och får en annan första relation, nämligen mellan man och hustru. Därför ska en man överge sin far och mor och hålla sig till sin hustru. Men att det här skulle upphäva fjärde budet finns det absolut inga belägg för i Bibeln. Budet att hedra sina föräldrar står alltid kvar, även om man gifter sig och så bildar en ny kärnfamilj. Och nu var ju Jesus inte gift. Han hade inte bildat någon ny familj. Han borde ha haft sin första bindning kvar, den som gällde hans mor och syskon. Men han visar på en annan relation som står över den traditionella familjesammanhållningen. Och det här var revolutionerande. en ny familj. Jesus avvisar anspråken från sin mor och sina bröder. Han frågar, var är min mor? Vem är min mor och vilka är mina bröder? Och så ger han själv svaret, den som gör min himmelske faders vilja är min bror och min syster och min mor. Då det uppstår en motsättning mellan den fysiska familjen och Guds vilja, ska Guds vilja alltid ställas först. En kristen har i pånyttfödelsen förts in i gemenskapen med Gud och därmed in i en ny familjerelation med sina trossyskon. Ska en kristen då överge sin jordiska familj? Ska man rent av förakta sina föräldrar och sina syskon om de inte är med i Guds gemenskap? Jesus har i ett tidigare sammanhang, det är just i Matteus 10, uttalat sig om detta på ett sätt som brukar väcka förundran, kanske också kritik, då han sa: tro inte att jag har kommit för att skapa fred på jorden. Jag har inte kommit för att sända fred utan svärd. Jag har kommit för att skilja en son från sin far, en dotter från sin mor och en sonhustru från sin svärmor. Och var och en får sin familj till fiender. Men vi måste läsa sammanhanget här också. Det handlar om efterföljelsen, om en kristens verkliga situation i en fientlig värld. Om det går så att den egna familjen motsätter sig att man följer Guds bud och vilja, så måste gemenskapen med Gud ställas högre än sammanhållningen i familjen. Han fortsätter ju så här: den som älskar far eller mor mer än mig är inte värdig mig, och den som älskar son eller dotter mer än mig är inte värdig mig. Ingalunda betyder det här att en kristen utan vidare överger sin familj eller börjar hata sina närmaste för att han har fått en ny gemenskap i den kristna församlingen. Så gör ju tyvärr Jehovas vittnen. Den som lämnar dem blir avsågad som om man vore död. Nej, vi har ett bud att rent av älska våra fiender. Hur mycket mer ska vi då inte älska våra föräldrar och våra syskon? Här gäller det endast en motsättning som uppkommer av att det som inte följer Herren kräver en lydnad av oss som går emot Guds vilja och bud. Det är en sådan motsättning som Jesus demonstrerar här. Hans familj kommer med anspråk som går emot Guds vilja. Han var sänd för att göra just det som han höll på med. De ville att han skulle sluta göra det. Jesus visar då vilka som egentligen är hans familj. De som gör min himmelske fars vilja. Tyvärr finns det många som hycklar i det här och som hävdar att de är kristna trots att de öppet går emot Guds bud. Nämligen det här att göra vår himmelske fars vilja. Men vi har klara anvisningar hur vi ska känna igen Guds barn. Då Jesus får frågan, vad ska vi göra för att utföra Guds verk? Svarar Jesus enligt Johannes evangeliets 6:e kapitel. Detta är Guds verk, att ni tror på den som han har sänt. Det här är första delen av att göra Guds vilja. Att tro på Jesus. I det här svaret och i sammanhanget gör Jesus det fullkomligt klart att tron är Guds gåva. Ingen kan komma till mig om inte fadern som har sänt mig drar honom, säger han lite senare. Guds familj består av sådana som är blinda, men som har fått sin syn tillbaka av Jesus. De är döva som har hört, men ändå inte har förstått. Men som han har gett förmåga att höra och tro. Det är krymplingar som inte själva har kunnat gå till honom, men som han har botat. Det är andligen döda som han har gett liv. Guds familj är en samling nådejon, brukar man säga förr. En samling människor som har satt sitt hopp till Jesus, för de saknar allt hopp i sig själva. Därför är det så stort att få vända tillbaka till dopet som de flesta av oss fick motta redan i spädbarnsåldern. Då vi kläddes i Jesu rättfärdighet, utan att vi hade någon rättighet eller förtjänst som gjorde oss värdiga till det. Det är Gud som har kallat oss till medlemmar i sin familj. Sedan finns det en andra del av att göra Guds vilja. Att lyssna till hans undervisning. Det var det som människorna runt Jesus gjorde. Det var det som Jesu mor och bröder inte gjorde i det här skedet. Vi vet att de senare började göra det, och det får vi glädjas över och tacka Gud för. Och vi får också be och hoppas att de som ännu inte lyssnar till Jesus ska börja göra det. För att kunna lyssna till Jesu undervisning behöver vi Guds ord. Det har vi fått på ett rikligt sätt i våra hem, där vi ofta har flera biblar liggande. Vi har goda andagsböcker, vi har sångböcker. Låt oss använda dem. Men framför allt har vi fått en plats där vi får lyssna till Guds ord, vår gudstjänst. Det är Guds vilja att hans familj kommer samman till gudstjänst, andakt och bön. Låt oss ta vara på Hebreerbrevets förmaning i det 10:e kapitlet. Och låt oss inte överge våra sammankomster så som några brukar göra, utan istället uppmuntra varandra. Och det är så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. Slutligen finns det en tredje del i detta att göra Guds vilja. Att följa hans ord i vårt dagliga liv. Jesus har också här gett oss en klar anvisning. Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek, liksom jag har hållit min fars bud och är kvar i hans kärlek. Vilka är då Jesu bud? Är det Mose lag? På den frågan kan vi svara: ja, så som Jesus och hans apostlar har lärt oss förstå dem, i ljuset av att Jesus har uppfyllt Mose lags förebildande funktioner. Det blev lite invecklat det där. På den här grunden förstår vi att Jesus har uppfyllt bestämmelserna om offer för synd. Vi behöver inte gå till något tempel och offra synd och skuldoffer, för Jesus har en gång för alla burit fram sig själv som ett evigt gällande offer för våra synder och vår syndas skuld. Därmed betalade han hela priset som är ålagt oss att betala för våra synder. Ingenting återstår att betala. Det är ett evigt offer. Vi har också fått besked att vi inte behöver göra skillnad på dagar och högtider enligt de bestämmelser som Mose gav. Varje dag är ju en högtidsdag då vi får glädjas över friheten från lagens förbannelse och leva som fria Guds barn. Jesus lät oss komma in i vilan från arbetet att fullgöra Guds lag. Därför har sabbatsbudet fått en ny innebörd. Då helgar vi Guds ord genom att lyssna till det och lära oss om Jesu verk för oss. Men det har inte den mosaiska lagens innebörd med uppräknade, detaljerade saker som man inte får göra. Det var en fostran för gamla förbundets folk fram till det att Jesus kom. Men Jesus har inskärpt många av de bud som Mose gav oss, till och med gjort dem strängare än Mose kunde föreskriva. De har förtänkt att 6:e budet handlade om ett förbud att skilja sig från sin hustru, sa Jesus att redan ett sinnligt begär i tankarna är ett brott mot 6:e budet. När man menade att 5:e budet avsåg mord, sa Jesus att det är synd redan att vara arg på sin nästa. Vi förstår av det här att det är något mycket djupgående att verkligen hålla Guds bud. Det börjar inte med det yttre, utan med hjärtats tro och lust att vara med Jesus och lära av honom. Då följer också en kärlek till andra som hör till samma familj. Även om den kärleken inte någonsin här på jorden blir fullkomlig, utan vi behöver daglig rening i Jesu förlåtelse. Det kan mycket väl bli så att den som följer Jesu ord mister gemenskapen med sin kötsliga familj och också med sina vänner. men han får istället en annan familj. Den gemenskapen känner vi igen genom att vi har samma bekännelse. Vi vill förenas i en gemenskap och aktiviteter för att sprida evangeliet. Vi vill hjälpa dem som är utsatta och som lider för Jesus namnets skull. Vi vill visa omsorg om varandra och förmana varandra till kärlek och goda gärningar. I allt det här får vi glädjas över att Jesus inte skämdes över att kalla oss bröder eller syskon. Det är en äretitel. Tänk hur stort det är att få kallas Guds barn, som Johannes säger i sitt första brev. Se vilken kärlek Fadern har skänkt oss, att vi får kallas Guds barn, och det är vi också. Amen. Vi ber och tackar. Kära Jesus, tack för att du har kommit till jorden och gett ditt liv för att ge oss rätt att vara Guds barn. Hjälp oss att alltid leva så att vi förhärligar ditt namn och leder allt fler att bli medlemmar i din familj. Hjälp oss att enigt hålla samman i samma tro. Lär oss att älska och högakta varandra och ta vara på förmaningar som du ger oss i ditt ord och genom våra andliga syskon. Amen.
Tack för att du lyssnar på Sankt Johannes evangelisk-lutherska församlingspredikningar. För mera information gå till sanktjohannes.info.